Året är 2013. Som alltid är seriebranschen i kaos och ovisshet. För att guida den splittrade scenen har två briljanta visionärer byggt ett forte av svett och pepp.
Denna sommar! Manga-patriarkatet.
Episod 2.
Jag var Leonardo.
Jag var Michelangelo.
Vem ville vara April? Direkt från Stockholm.
Seriesveriges midsommarnattsdröm.
Sänder vi Manga-patriarkatets bro-avsnitt. När vi dricker öl.
Och pratar om våran barndom. Skål, Steph Gaines.
Skål, Isabelin.
Ah, vilken underbar IPA vi dricker ikväll. Mm.
Vi är födda i det gloriosa året 1985.
Nu fanns till alla som är födda ett annat årtionde. Jag beklagar, det är inte ert fel.
Jag vet inte ens vad ni hade, men vi hade ju Walking on Sunshine som årets sommarlåt. Jag tycker det säger allt.
Vi var unga. Då var ju tecknat hårdvaluta. Mm. Det var ju vårt crack. Man gick runt hela veckan. Alltså motsvarigheten till den knegande arbetarens whisky på fredagskvällen för att orka med skiten.
Så hade vi en jävligt hård dag med våra mobbare.
Ja, precis. Och efter en hård dag, efter att ha dykt djupt ner i toaletterna, då kom man hem och om man hade tur så fick man hyra en videokassett.
Det var en film som vi alltid tittade på. Och det var den här Samson och Sally. Otroligt dålig animerad valfilm från typ Danmark. Men den tittade du på väldigt mycket, när i min bekantskapskrets. Och då var det någon vän till mig som sa att vi har den hemma nu. Jag säger, vadå, hittade ni den så man kunde köpa den? Och hon säger, nej. Utan pappa hade liksom två video. Mm. Grejer på samma gång. Och nu har vi den på något magiskt sätt på ett annat band.
Ja, eller hur? Det var så att man hade dealers bekantskapskretsen som kunde kopiera band. Det var magiskt. Jag hade liksom de här köpekassetterna med Turtles hade jag på ett band. Jag hade hittat egna turtlar på bandet i väntan på att få det fyllt med turtlar. Så jag hade dekorerat bandet med turtlar. Jag älskade Turtles.
Jag tror inte att vi kopierade några band. Vi spelade in väldigt mycket från TV. Det gjorde vi. Men alltså för att på något konstigt sätt så fick min familj filmet.
Wow!
Ja.
Det måste ju varit en fantastisk barndom.
Det var en fantastisk barndom. Det var nästan lika fantastiskt som det korta ögonblicket när TV1000 bestämde sig för att cocktease alla ungar i mitt område så att man fick TV1000 i en vecka. Mm. Och då såg jag Mark Totoro.
Wow! Fan, ja. Vilken bra timing.
Det var helt fantastiskt. Och efter det så kunde vi liksom inte släppa det. Sen skulle inte vi se någonting av Ghibli förrän Mononoke Hime.
Men om vi backtrackar lite grann till vilka seriesamlingar som var tillgängliga så vill jag både säga att min serieuppväxt var rik och lite torftig. Därför att, till exempel, jag hade liksom ingen koll på superhjälteserier överhuvudtaget för det fanns inte för mig riktigt. Det var de gamla Fantomen-tidningar som låg och skrapade på något landställe. När jag var liten läste jag Epics, jag läste Mad Magazine. Tidigt så var jag klar med att serier är inte bara för barn på samma sätt som att inte alla böcker är till för barn.
Jag hade nästan lite tvärtom. Jag var väldigt bortskämd på serier. Specifikt tror jag. För att min bror samlade på Kalankas Pocket. Men jag föll aldrig för typ Kalanka Company eller något sånt där. Däremot så, jag vet att via min far så kom jag åt Mad Magazine och Soccer Conny och sånt där. Och jag tror att det var rätt tydligt att det här är inte bara för barn. Men på något läge så. Jag tror att i alla fall min mor trodde att allt tecknat var för barn och att det var vid något läge som de insåg att det kanske inte riktigt var så.
Nej, men det var lite så här, för jag hade ju Kalle Ankas Pocket.
Mm.
Det fanns ju och det läste jag väl när jag kom åt. Kalle Anka och Company däremot, det var någonting som man fick läsa på typ tandläkarmottagningar och sånt.
Ja, tandläkarmottagningar och när man var typ hos vänners landställe.
Exakt. Eller hos någon kusin eller någonting. Där fanns Kalle Anka och Company. Annars läste jag Bamse religiöst.
Ja, Bamse, gud.
Det var liksom grejen.
Jag tror inte att det kom in i min familj förrän i och med mitt yngsta syskon. För det var att när han var liten så fick han prenumerera på Bamse och då satt vi och läste det tillsammans. Och vi hade läst det någon gång innan och konstaterat att det här är bra grejer. Men det var ingenting som jag och Mark följde utan det var när Liam kom in som det kom med. Så jag läste inte Bamse förrän jag var, vad kan jag ha varit?
9?
Ja, något sånt.
När man fortfarande, ja, men det serie.
Ja, det är för barn. Det är bra för barn. Jag kommer ihåg att jag konstaterade att det här är för barn och det är bra för barn.
Ja, men jag tror jag lärde mig läsa med Bamse nästan.
Men gud vad rart.
Ja, men det var lite så nästan.
Bästa en gång.
För vi hade ju Bamse-tidningar från årtionden tillbaka. Nej, men vi hade ju Bamse-tidningar från och med 80-talet ungefär. Då min äldsta stora syster var i rätt ålder att läsa dem. Och sen så låg ju alla de här tidningarna, det var ju liksom inte Bamse-tidningar som slängdes egentligen, utan de samlades ju på hög. Så alla de där tidningarna, jag minns ju till exempel att jag läste ju de här liksom klassiska, här när de tog upp rasism, när Rune själv talade till barnen.
Jag kommer ju för sig ihåg att vi fick läsa den här Kalle Svartskalle i skolan.
Ja, för de delade ut den.
Ja.
Sen reflekterade jag ju såklart inte så mycket över att de serier som var riktade till mig och som var i rätt åldersgrupp och liksom, de hade allihopa en grej som jag aldrig reflekterade över.
Nej, inte jag heller. Utan, alltså nu när jag tänker efter, jag fick plötsligt en sån här mindfuck. För jag kommer tänka på en av serierna som jag följde väldigt mycket var Nintendo-magasinet hade ju serieinslag ett tag.
Oh, då läste du den här underbara Zelda.
Zelda av samma skapare som har gjort Super Mario 9 och Super Mario av tecknare Charlie Nossova. Och det var mitt första inflik med manga överhuvudtaget. Men det var det som fick mig att börja rita. För att jag ville rita likadant ungefär. Jag tyckte de var jättefina. Och så började jag göra Mario Kart-serier. Mina första serier handlar om Mario Kart.
Det är jättegulligt.
Och huvudpersonerna i mina serier, det var prinsessan Peach. För att jag tyckte att hon var ball. Och jag spelade alltid som henne. Och de flesta serierna var det ju Mario som var huvud.
Ja, men det där är lite lustigt. För jag minns ju också att man kunde inte hyra alltså Mario 2. Så vi måste ha lånat det, för jag vet att vi spelade det på vårt NES.
Ja, just det, Super Mario Bros 2.
Mm, precis. Och det spelet var lite legendariskt, för där fick man spela Peach. Och det var liksom en grej, minns jag, det var att få spela Peach. Man sket ju i svampjäveln liksom. Men Peach...
Man kunde springa snabbt. Alla hade sina olika grejer de kunde göra.
Och hennes klänning också gjorde att hon kunde liksom singla ner som ett löv lite grann.
Ja, hon alltså kunde sväva ett tag. Hon hade typ bästa...
Det var hon kunde sikta mycket bättre med henne.
Jag tror att hon och Luigi som var de bästa. Men hon var avsevärt bäst, för hon var mycket bättre med precision.
Peach förträfflighet till trots så fick ju sällan hon, eller Brummelisa, särskilt mycket spotlight.
Det är som att det görs utan att man tänker på det. Rune var ju ändå en tecknare som menade väl. Han försökte ju verkligen göra rättvisa bilder och sånt där. De har ju en serie när, jag är inte helt säker på om det är Rune som gjort den. Brummelisa och Bamse byter så att Bamse får vara pappaledig ett tag. Och Brummelisa får jobba, och så kommer de överens om att de ska dela lika på det. Och det är fint, men jag är inte säker på om han gjorde det.
Ja, det där är så svårt när man inte riktigt vet vem det är som stod bakom det. Men tanken med Bamse var ju ändå ganska mycket det här att man ska hjälpas oavsett samhälle, bry sig om andra och vara osjälvisk, dela med sig. Det var liksom ganska goda värderingar som man fick med sig från Bamse. Också att de problematiserade ju också skurkarna. Det är ju alltid så att när någon som Rune har en sån god tanke att vi ska dela med oss och vara snälla mot varann. Och att vi ska liksom göra det av vår goda vilja, för att vi är i slutändan inte så olika.
Mm.
Och det är ju världens finaste tanke. Då känns det så fel att racka ner på just den grejen.
Ja.
Däremot så kan vi ju inte släppa det här att, spoilers förresten, efter att Bamse hade stadgat sig så fick han ju åka ut på äventyr med grabbarna. Så man kom bort från familjen i princip. Klart att hans unga kunde vara med också.
Men var inte de med en del?
De var med en del.
Mer än annat, men samtidigt ja.
Det känns jobbigt att kritisera Bamse just för att jag är ganska tvärsäker på att Bamse var en av de här viktiga grejerna som fick mig att börja läsa, för jag vill läsa Bamse. Och jag minns inte en tid då jag inte läste Bamse. Sen så såg man inte det som ett problem.
Alla äventyrserier överhuvudtaget har ju ofta en huvudperson som är tämligen asexuell och ska liksom funka för alla. Så jag reagerar inte på det förrän jag faktiskt var i ett samtal med Fredrik Karlsson Andersson, väldigt påläst och bra överhuvudtaget, som jag delade en ateljé med just då. Men vi satt och pratade om det och jag säger så här, ja men jag tyckte inte att det var ett problem när jag var liten, för att jag läste ju bara in mig själv i huvudpersonen helt enkelt. Och då svarar han, ja men killar behövde aldrig göra det. Om huvudpersonen är tjej så är det en serie för tjejer.
Medans berättelser av och för män är för alla.
Och när kvinnor är med så faller de ofta in i specifika klyschor.
De är oftare en roll som ska fyllas. Till exempel flickvän, mor, sexig donna.
Love interest,
ja. Väldigt viktigt. Exempel... Asterix, jag tänkte aldrig på det här förrän jag läste. Och jag var en kulturunge, jag vet. Men jag tänkte inte på det här förrän jag läste en krönika DN Kultur. Någon gång när jag gick i högstadiet. Och det var en krönikör som påpekade att När hon var yngre och läste Asterix. Hon älskade Asterix, det var underbart. Hon fick följa med på underbara äventyr. Och sen när hon blev lite äldre så insåg hon att hon var inte välkommen. Hon som sig själv var liksom inte välkommen på de här äventyren. Det var de enda kvinnorna i hela Asterix. Det är horan, ragatan och jag i och för sig är Kleopatra en jävligt hård och tuff kvinna. Men hon framstås också lite som en femme fatale. Hon är liksom alltså, lite above.
Det är lite så här smurfett grejen att männen har olika roller, typ fiskar, snubben och balden och sånt där. Tjejernas roller är att vara fruar, drottning visserligen.
Men... Ja men absolut, alltså, de har ju roller, de har ju absolut roller. Men de är ganska låsta till ett ganska mycket mindre antal roller.
Det tråkiga med Asterix också att ibland har de försökt ha avsnitt som handlar om så här med kvinnlig rätt och sånt där. Det slutar alltid med att de ska ha en shoppingrunda.
Det är ganska tråkig syn på inte så mycket tjejer som så här män och kvinnor. Det är ganska tråkigt att tänka sig att man aldrig kan gå en millimeter bort ifrån den förväntade rollen. Sen är ju Kleopatra, jag ska erkänna att hon är ju helt amazing. Men det kan också göra med att hon är i en extrem maktposition. Så att det nästan kan bli lite roligt. Så här, ja visst, så kommer liksom folk och passar upp på henne. Så här, det blir lite roligt att hon får precis som hon vill. Hon badar i mjölk. Mm. Men det är trots allt en förkrossande majoritet kvinnliga karaktärer som får vara just bikaraktärer.
Det finns ju undantag, såklart.
Och Oscar.
Men du tar ju ett annat avsnitt.
Vad blir det för problem av att det ser ut så här förutom att det är jävligt lame? Vi har väl inte påverkats? Har vi det?
Det är en cirkel som går igen och igen. Och den började på 80-talet och allting var coolt.
Oh ja, det var fantastiskt. Vi hade jättemycket tuffa tecknade filmer på tv. Och...
Ja, vi hade hjältar som gjorde coola grejer ihop.
Och... Ja, det fanns hur mycket balla grejer som helst. Och man blev så inspirerad.
Så började man rita och så ritade vi en massa saker. Och vi ritade till fingrarna blödde. Yeah!
Yeah!
Och sen så beslutade vi oss för att vi ville göra mer av det. Yeah!
Yeah!
Och så kom vi till serietecknarskolor.
Yeah! Yeah!
Så hade vi båda någon dröm om att vi gjorde det här stora, långa serieprojektet och berättade den här episka berättelsen. Och
rummet bakom min podd.
Ingen är perfekt.
Inte ens forte.
Vi går in på våra egna serieepos
och beskriver hur vi trampar i
klaveret.
Jag har då gjort det tokröjiga eposet medley.
Musik är makt. Det finns en kraft som sedan urminnes tider används för att föra krig och sprida förödelse. Många har försökt tämja den och de som lyckas, de kallar sig musiker.
Och jag har gjort det romantiska skräckserie vampyreposet Anima.
Vilsna flickor, vålander, eldsvådor, besvärjelser, förbannelser, mardrömmar, kattöron, blodsugande mördare och doften av liljor. Det är ju sällan roligt att behöva erkänna misstag, men ja, rätt ska vara rätt. Och jag och Steff är inte felfria.
Även om man kan tro så.
Men vi har faktiskt drattat dit flera gånger. Vi börjar med den här fina klyschan. Girlfriend
in
refrigerator.
Flickvän i kylskåp.
Vad innebär den här klyschan, Steph Gaines?
Det kommer från Gröna lyktan. I ett avsnitt av serien kommer han hem och hittar sin fru brutalt mördad och instoppad i ett kylskåp. Själva tropen har blivit helt enkelt kvinna, meningslöst död. Enda syftet det har är att föra man och hans resa framåt.
Alla superhjälteserier gör sig skyldiga till det här. Många shonen, den japanska genreindelningen då för pojkserier. Och framförallt i film är det tokvanligt. Och även i litteratur till viss del.
Till exempel har jag en död fru. Hennes enda roll i stort sett är att hon är död. Och att hon dog väldigt brutalt. Och det är det som för hela historien framåt. Hon var ingen drivande kraft eller något, utan hon dör meningslöst. Och det har gjort så att...
Din manliga protagonist ska kunna föra sin story framåt.
Ja.
Och jag har ju också gjort mig skyldig till den. Axels mamma, det är ingen hemlighet för er som har läst min bok. I en flashback då så får vi se hur hon möter sin tidiga undergång. Vilket får Axel att flippa ut och katapultera honom lite framåt i handlingen. En händelse som har format honom kan man säga.
Han får väl till och med sin synt som är med honom i stort sett hela tiden samband med det.
Ja visst, vändpunkten. Det är liksom, hon är verkligen den här, du vet, utdragna mangadöden. Jag älskar den utdragna mangadöden. Och hon är där för att fylla den funktionen. Det är skitjobbigt att det är så. Men jag har använt mig av den klyschan Jag antar det för att den tilltalar mig någonstans, men den är inte oproblematisk. Vad är problemet med den här tropen då?
Det är ingenting om just henne, utan det handlar om hennes död. Och att det är bara det man fokuserar på. Kvinnor får gärna dö i serier och sånt, men deras död är grejen.
De blir liksom tronobjektet, även i sin död. Tyvärr är det ju så med många superhjälteflickvänner att vi lär känna dem och de kan vara intressanta karaktärer. Men de kan offras till förmån för berättelsen. Och det är hyfsat oproblematiskt eftersom att i seriekulturen så vi har vant oss vid att det är okej. Okay. Det är kort sagt lättare att låta den passiva, moderliga eller oskuldsfulla kvinnan stryka med. För att det påverkar såklart hjälten, om vi utgår från att det är en manlig hjälte. Men kan också funka som ett alldeles utmärkt motivation. Om man nu saknar en sådan, om man känner att det är lite för safe. Men absolut, Uncle Ben är också en sån här drivkraft. Han har definitivt samma funktion. Men hans roll som någon slags familjeförsörjare och hederlig amerikan, den är något annorlunda ifrån den passiva modersfiguren. Nu bara generaliserar jag hejvill, ska jag tillägga. Sen har vi nästa punkt på listan.
En ständig underton av våldtäkt.
Jag ska erkänna att jag gör mig mest skyldig till det här i första kapitlet. Och nu kommer något som kommer låta som en bortförklaring. Men jag var fullt medveten om, och jag är fullt medveten om, att äventyrspojkgenren i japanska serier inte så jävla nice när det kommer till könsroller. Alla gånger. Och jag har alltid roats av det, för jag ser det lite som science fiction, att man kan vara så sjukt sexistisk. Så jag tyckte det var roligt. Så jag lät i första kapitlet Catherine råka ut, min hjältinna då, råka ut för ett dansband som attackerar hennes diligens. Ett ondskefullt dansband som ska spela behallorna av dem. Eller i vissa fall något annat. Och då är det definitivt en sån här grej att stämma huvudet under Catherines haka och säger att nu så ska du lugna ner dig, annars så kanske du förlorar mer än stålarna. Och det är ju en sån här klassisk grej som man hört i 100 serier. Vilket inte är okej, men ja, eftersom att det var mer eller mindre en genreparodi, det var vad Medley var för mig. Jag lät den vara kvar. Jag har fått en ifrågasatt lagom till att boken skulle sättas ihop faktiskt. Och då försvarade jag väl det med att det var de bitarna jag behövde för att göra en familjär setting som jag sen kunde gå ifrån. Och jag håller fast vid att det är så det ska funka. Men jag förstår definitivt att det inte är helt lätt att ha kvar det.
Ja, i mitt fall så återkommer det mer än en gång. Vampyrserier för flickor, det är klart att det är mycket trånande och sexuella undertoner i den överhuvudtaget. Ja, men hela den här grejen med så här, suga blod, en metafor sex, och han är ett monster som kan inte hejda sig själv. Och då blir det lite såna här jobbiga våldtäktskulturs tankar om att män inte kan hejda sig. Och det är jobbigt. Sen så när det gäller de undertoningarna varje gång som det är någon sorts våldsgrej av det. Jag tror att Elig, att jag började rita på det och tänkte inte på det. För jag läste mycket skräckgrejer och det är väldigt mycket inom skräck och liknande genrer som är våldspar. Och där de gör våldssituationer nästan smaskiga. Och det är väldigt lätt att ta in det och inte riktigt tänka på det när man ritar ner. Så jag är väldigt glad över att jag har fått detta påpekat för mig. För att jag hajade nog inte på det förrän jag började upptäcka det i andra serier. Vänta, vad tittar jag på? Ungefär förstå så visste jag ut att oj, jag ska inte rita det så här.
Och här kommer vi ju till, vi har både en grej att vi sexualiserar vår manliga huvudkaraktär, men jag tycker att det är roligt att flera reagerar på Catherines påklädda byst än på Axels rumpa.
Axel är ju naken till och med.
Ja, vid ett tillfälle är han naken, ett annat så sitter han bara i överkropp.
Ja, han har ju en sport-BH och så ligger han ganska så, hans poser är ganska från ett öga som tittar på honom, inte bara som en drivande karaktär.
Men jag har fått mycket färre kommentarer på det än på Catherine. Så det är ju lite också det här.
Ja, du kanske borde förklara hennes bröst.
Min huvudkaraktär Catherine, hon har enorma bröst.
Större än hennes huvud.
Jag jobbade länge på det. Anledningen är väldigt enkel. När jag gjorde Medley så tänkte jag, hahaha, jag ska låta tjejen få sina kläder avspelade i varje kapitel. Sen tänkte jag, är det så kul? Jag vet inte. Och så gav jag henne vad jag tyckte var stora bröst. Och då så sa alla mina manliga serieintresserade vänner och manga-intresserade vänner att de var små. Då tänkte jag att jag ska fan ge er de största jävla pattan ni någonsin har sett. Och så gjorde jag de stora som satan. Och tunga som satan. Men vad har du gjort? Och då bestämde jag att Catherine Hayes ska ha enorma bröst. Och hon ska vara välklädd. Förutom första avsnittet som sagt. Jag ber om ursäkt för det. Men generellt sett, hon har stora bröst, hon bara har dem. Det är så. Så. Det är grejen med Catherines bröst, helt enkelt. Jag tänker inte rita om dem. Därför att det finns jättemånga kvinnliga huvudkaraktärer som har små, smärta, mobila kroppar med välformade, lagom stora bröst. För att kunna se lite pojkaktig och aktiv ut. Och jag tycker att det är roligt att Catherine har former. De är inte alltid så lätta att handskas med. De är alltid roliga att rita.
Jag tycker mycket om att de är tunga också. Hon har en kropp som funkar som en kropp.
Och sen när man får överdriva snubbar lite hur som helst. Jag menar, jag kan ju rita liksom överviktiga snubbar och muskulösa snubbar och krokiga, beniga snubbar. Då känns det ju ganska rimligt att man också borde kunna överdriva en kvinnokropp. Att det inte bara ska finnas en mall för hur en kvinna ska se ut, utan man ska kunna göra kvinnor muskulösa, kantiga, runda, vad som helst.
Apropå manliga objekt och trånande kvinnor.
Här får vi gå in i dubbelbikt igen. Ja.
Jo, vi har båda haft ett par sidokaraktärer i det. Båda två i typ kapitel 1 eller kapitel 2. Precis i början, liksom, att det dyker upp ett gäng tjejer. De omnämns knappt vid namn. Och deras enda uppgift är att dregla över huvudpersonen.
Jag skäms så jävla mycket över ointresserad jag är av kvinnorna i mina första kapitel. I första kapitlet, precis som i Anima faktiskt, så är det ju liksom det här att de står och småpratar. Åh, oh, han har så lång synt och oj, hans vackra fingrar. De är där för att vara kåta.
Fast Anima är värre. Det är ett gäng med kvinnor. Vissa namn ges, men i stort sett ingen. Det går bara ut på att det är ett gäng kvinnor som övertalar mannen i fråga att vi ska dra iväg till ett ställe, vi ska supa dig full, det är bara du och vi där. Och de har flera pikar hela tiden på kom hit, kom hit.
De är där för att liksom validera det här är en het snubbe. Jag råkade göra misstag återanvända en karaktär från kapitel 1 utan att tänka på det. I de första kapitlen av Medley så hade jag lånade in karaktär från min andra serie. Sailin har aldrig varit med namn, hon heter det för övrigt. Hon är med i Diligensen. Och trånar och är kåt. Sen är hon plötsligt Catherines hus.
Men det är väl kul med egna stockfigurer.
Ja, men alltså jag gillar ju Sailin. Hon har aldrig fått ett liv. Hon har bara varit en figur i min skissbok. Och så upptäckte jag när jag bläddrade igen att fan, jag återanvänt samma figur två gånger. Så jag har hittat på nu att den ena, hon blev upptäcktsresande. Och den andra tvillingen, hon blev husa.
Det vore ju för sig jätteroligt om de träffas senare.
Jag kan låta dem göra det i bakgrunden. För du var upptäcktsresande så ska jag vara husa.
Det här med att Catherine är Leia.
Ja. Jo, det är en kul grej. Medley klarar inte Bechdel-testet. Det är ju jättepinsamt såklart.
Bechdel-testet?
Vad är Bechdel-testet?
I din film eller serie eller whatever så ska det finnas två namngivna kvinnor som ska prata med varandra om något annat än en man.
Exakt. Jag har två kvinnor som pratar med varandra. Det är de trånande tjejerna i kapitel nummer 1. De pratar om Axel. De är inte namngivna. Vi har också två rockmödrar som pratar med varandra. De pratar förvisso inte om en man. Får jag låna din garderob? Grejen är att de har ju inte en konversation. För det står också i reglerna att det får inte bara vara liksom en replik. Det måste vara en konversation som innehåller någonting. Då klarar jag faktiskt inte Bechdel-testet.
Det var väl förra året som de kollade Bechdel-testet på alla filmer som kom ut. Och det var väl 3 av 20 som klarade det.
Så jag ska försöka bättra mig. Det är mitt löfte inför årets manus bonanza.
Jag med, vi behöver alla bättre oss.
På många sätt så hade vi tur som växte upp under ett par årtionden då det kom väldigt många banbrytande filmer. Vi hade turen att ta del av fantastiska äventyr som på många sätt var mycket mer progressiva än sina föregångare. Men vi fick också med oss en hel del av det som var mer halvbakt. Och då är frågan, hur påverkar det oss? Jo,
även vi gör samma misstag och det blir som en fortsatt cirkel.
Det egentligen som krävs är väl att vi inser att vi gör det, till att börja med, det är steg ett.
Och sen att vi ser till att inte göra det. Och nu vänder vi oss främst till alla andra som skapar olika saker, oavsett om du skriver manus eller om du ritar serier eller vad du gör. Att tänk på kvinnorollerna som du skriver.
Och det betyder ju inte att det inte får finnas mödrar och flickvänner. En manlig eller kvinnlig huvudperson har människor omkring dem som man ska liksom knyta an till. Det finns dramaturgiska och emotionella fördelar med det. Absolut, gör det. Kör hårt. Men
se till att det inte bara är de rollerna de får.
Till exempel, Säg att du har en badass karaktär som behöver inte ha en superduper huvudroll men driver handlingen på ett väldigt definitivt sätt. Se vilka av de rollerna, om du har tänkt dem som män, skulle det verkligen göra något om du var en kvinna? Man får vända lite på det i sitt eget huvud för att vi är vana vid ett Hollywoodfierat sätt att se på det här. Det är inte alltid lätt.
Man kan ju ta ett tips också från Hollywood. När de gjorde filmen Alien, som fortfarande håller rent genusmässigt, så gjorde de helt enkelt så att de skrev alla karaktärer med efternamn. Och så skrev de som olika roller ut efter deras efternamn. Och sen slumpade de vilka som blev vilka kön. Och då blev huvudpersonen kvinna.
Alla är lika utsatta, det funkar alldeles utmärkt. Sen har vi många fina bra exempel på i nutid hur saker ändras utan att man kanske tänker på det så mycket.
Netflix-kanalen, du vet.
Mm.
De listade ju en kategori ett tag som var Bechdel. Alltså filmer som klarar Bechdel-testet.
Det är jätteintressant.
Ja, och sen så släppte ju Disney en film med en huvudperson som var kvinna och som hade egna intressen om saker hon ville göra. Och lösningen på hennes problem var ju inte att gifta sig med en man.
Det är ju jättedeppigt om man tänker hur många filmer man har älskat att man växte upp. Där det verkligen är den kvinnliga drivkraften att vilja ha en kar. Och jag hoppas ju snart att vi ska slippa schabloner i all ära. Jag kan tycka att det är roligt att kunna använda mig av dem och pussla runt med dem i mitt historieberättande. Men jag vill inte att en snubbe bara ska vara en grej till exempel. En hjälte ska vara på ett sätt, en hjältinna ska vara på ett sätt. Det ska bli så kul att se nu i framtiden vad vi faktiskt hittar på när vi stuvar om i de gamla rollerna.
Och ett tack till alla som redan har gjort det. Jag tycker att det dyker upp jättekola grejer hela tiden som jag tycker om. Det första jag tänker på nu är Åsa Ekströms Sayonara September. Hon är också inspirerad av ett manga. Det blir ofta en grej med den här pådrivande manliga karaktären.
Och att den kvinnliga protagonisten till slut bara liksom faller i hans armar. Och att den där påigheten möts av jakande oavsett situation nästan.
Det tyckte jag väldigt mycket om, att hon tog med det fast löste det
på ett helt annat sätt.
Ja, på ett helt annat sätt. Men hej då.
Sayonara September, volym 3. Kommer för övrigt ut nu till midsommar.
Ja, avslutar hela trilogin.
Jajamän, då är det slut med den. Men hon har jobbat på fantastiskt bra applåd.
Jag tänker också på automatik på Kapten Klara. Johan Wanlos ja. Barnserie.
Hallå, det finns ju jättemycket feministiska serier av tjejer överallt. Har det inte gått tillräckligt långt nu?
Jag vill läsa om röjiga, astuffa, balla, episka grejer också. Och jag känner inte riktigt att det är rättvist att jag då ska behöva stå ut med en unken syn på män och kvinnor. Bara för att jag råkar tycka att den genren är ball. Snubbar kan börja göra fler feministiska serier. Just nu så har vi ju mest feministiska serier av tjejer. Och det finns inget som säger att det behöver vara så. Och tjejer och killar kan börja göra lite mer episka serier. Det andra som det här har gjort med oss, förutom liksom hur vi väljer att berätta, det är ju såklart lite hur vi ser på andra tjejer i andra medier och liksom hur vi ser på kvinnor.
I verkligheten.
I verkligheten. Och det är ju det som är så jävla jobbigt, att man på något sätt måste reclaima sin mänsklighet. Inte bara då hur tjejmedia uppfattas, vi måste på något sätt måste distansera oss från tjejmedia eftersom att tjejmedia inte är som allmängiltig media. Jag växte upp med och tycker om väldigt många produktioner som är riktade till en bred publik. Med andra ord, som har en manlig protagonist. Allra oftast, ska jag tillägga.
Mm.
Men det är lite tråkigt att till exempel My Little Pony då och dylika. Det blev ju automatiskt nersnackat för ingen ville gilla tjejgrejerna. Tjejerna själva ville inte gilla tjejgrejerna. Och därför så tycker jag man ska vara lite försiktig när man dissar till exempel Justin Biebers fans. För att jag kanske inte gillar Justin Biebers musik särskilt mycket. Och jag kanske har lite åsikter om hur han talar om sina fans, om sig själv, vilka signaler han skickar ut. Men personen att älska något så mycket är ingenting att skratta åt. Vi har fortfarande många utmaningar framför oss. Vi som skapar, vi som konsumerar kultur. Man kan kanske inte bojkotta allting av ren princip. Men man kan vara kritisk mot det man älskar. Och det är jobbigt, men det går. Om du har nyttjat de här troperna så är det lugnt. Ingen kommer att kalla dig för någonting hemskt. Men fundera lite på varför just du använder de här troperna.
Så länge man är medveten och gör bättre framöver så är det en väg framåt. Ta det som en utmaning i vad du kan göra nästa gång.
Det här är inte bra.
Men det blir bättre. Du har lyssnat på
Mangapatriarkatet, episod 2.
Av och med Lisa Medin och Steph Gaines. Vi vill tacka Olof Falk för utrustning.
Och Mark Gaines för våran utomordentliga jingle. Glöm inte nu att titta in på våran webbsida www.mangapatriarkatet.se.